och välkomna till Dagens Industris ledarpodd idag onsdag den 8 februari strax innan 9 på förmiddagen och idag är det fullt hus i poddstudion. Jag säger välkommen till ledarskribenterna Tobias Wikström och Henrik Westman samt DI:s politiska redaktör Frida Wallnor och särskilt välkommen tillbaka Ellen Gustafsson, biträdande redaktör på ledarsidan. Jag heter Andreas Johansson och är debattredaktör på DI. Idag ska vi prata om euron som har seglat upp som en snackis de senaste veckorna. Först någonting om tajmingen. DI:s ledarsida har ju skrivit en hel del om euron genom åren, men nu har ju debatten blommat upp igen. Varför då, Tobias?
Ja, men det har ju naturligtvis med den svaga kronan att göra. Vi har ju egentligen ingen startsträcka i detta eftersom vi har skrivit om det här så mycket genom åren. Men nu finns det ju något slags momentum. Det är flera näringslivsföreträdare som har gått ut och börjat debattera detta. Så det är väldigt intressant det som pågår just nu.
Hade vi haft den här debatten om inte vi hade skenande energipriser eller en svag krona och inflation, Frida?
Jag tror i alla fall inte att den har fått lika mycket fart. Som du sa där inledningsvis så har ju vi skrivit om det här länge. Men då har vi ju framförallt kanske pratat om de politiska argumenten för det. Att gå med och införa euron. Och de argumenten finns ju i allra högsta grad kvar idag. Jag tänker nu när Sverige är ordförandeland i EU så pratas det ju väldigt mycket om vikten av att vi ska ha någonting att säga till om i EU. Men jag tycker att det räcker ju inte liksom att komma och tänka på det nu när vi är ordförande under ett halvår. Utan det här är någonting som borde vi prata om oftare. Och då tror jag just att vara en del av eurozonen, liksom att svenska EU-medlemskapet, att vi är med fullt ut, är en viktig faktor till att vi ska kunna ha någonting att säga till om jämt. Så därför tycker jag att det är bra att det kommer upp nu, men vi borde prata om det alltid.
Mm. Om vi tittar på kronkursen då så är det den lägsta sedan 2009. Vilka effekter får det här då främst för näringslivet, Henrik?
Ja, det beror ju lite på om man exporterar eller importerar. Och den som exporterar får ju helt enkelt en boost av den svaga kronan. Den som importerar däremot kommer ju se att det man köper utifrån det blir dyrare. Man får helt enkelt betala mer om en sak prissätts i dollar till exempel. Men det som är, tror jag, långsiktigt allvarligt med den svaga kronan, det är ju att omvandlingstrycket i näringslivet minskar. Man blir helt enkelt mindre benägen att spara pengar, att vara effektiv, att helt enkelt höja produktiviteten för att man har den svaga kronkursen som en kudde.
Näringslivet har ju börjat få upp ögonen för eurofrågan och de hade ett stort jobb i lördagens tidning där flera högt uppsatta företagsledare uttalade sig i den här frågan både för och emot. Vad skulle ett potentiellt eurosamarbete betyda för svenska företag?
Nej, men jag tänker att om man bara drar upp den nivå så tänker jag att det som är bra för näringslivet är ju det som så att säga, är bra för ekonomin. Och det finns många ekonomiska fördelar som vi redan har konstaterat också med euron. Bortsett från liksom, de politiska och att vi då kanske skulle också öka vårt det svenska förmågan att påverka politiken i EU. Och det har ju varit många näringslivsprofiler som har lyft fram sin syn på eurofrågan. Bland annat Carl-Henrik Svanberg som har konstaterat just här att de här tidigare argumenten, om man säger så, att exporten skulle fungera som en krockkudde, gäller ju inte i en tid av globala värdekedjor där man också importerar. Och sen så var det ju Christer Gardell som också kommenterade att vi har ju nu haft goda tider och det är så här det har sett ut. Vad skulle hänt om vi hade haft, så att säga, en sämre ekonomi i Sverige?
Får jag bara tillägga också, jag håller helt med det Ellen säger där, att jag tror också att det skulle skicka ut en väldigt tydlig signal om Sverige skulle ta den här frågan på större allvar, att man faktiskt börjar debattera den här på riktigt igen. Alltså dels har vi nu börjat ta ansvar för Europas säkerhet i och med att vi skickar in en ansökan till NATO, och att då också visa att det här är också någonting som vi vill vara med och ta ansvar för. Kanske gå med i bankunionen och på så sätt vara med och liksom dela på ansvaret för liksom riskerna i Europas banksystem, och införa euron tror jag också skulle sända ut en signal som till exempel internationella investerare säkert skulle uppskatta, att Sverige liksom är med långsiktigt i EU och liksom visar att vi vill vara med i kärnan av EU-samarbetet.
Frida, du pratade om argumenten för att gå med i eurosamarbetet tidigare, men vilka är argumenten för att gå emot att gå med?
Ja, alltså jag tycker ju framförallt att det är väldigt bekant. Alltså de argumenten som framförs, de är ju de här som man har hört i alla år. Det är väldigt få nya argument som kommer upp, utan det är många som pratar om att ja, kronan har tjänat Sverige väl. på samma sätt som vi vande oss vid under, i NATO-debatten tidigare, att man pratade om att alliansfriheten har tjänat Sverige väl. Men jag tycker det är väldigt lite framåtblickande i det här. Men om jag ska vara mer saklig då, så är det ju framförallt tre argument som jag tycker man hör i debatten. Och det första, det är att vi ger upp nationell beslutande makt till Bryssel. Som att vi, alltså att Riksbanken förlåt säger sig möjligheten att kunna liksom skräddarsy makroekonomiska lösningar, alltså penningpolitiska lösningar som är mer skräddarsydda för svenska kriser, det ena. Det andra är då att vi skulle få vara med och dela på bördan för hur vissa sydeuropeiska länder sköter sina finanser. Och sen den tredje som jag hört nu mer på slutet är ju att folk på riktigt tror att eurozonen inte kommer att hålla. Att det på så sätt skulle vara bättre för Sverige att stå utanför. Ni andra får gärna säga någonting om de här argumenten. Jag vet vad jag tycker.
Vad säger ni andra?
Nej, men jag tycker att det är en jätteintressant aspekt som Frida lyfter. Det här med vilken valuta och vilken liksom, regim som tjänar en bäst. Om man tittar på Finland och man tittar på Sverige så är det ju liksom inte, det är ju inte solklart. Alltså det fanns farhågor, nej-sägarna till euron i Sverige. De hade farhågor för att det här kommer vara negativt för ett litet utrikeshandelsberoende land som Finland och gå med i euron och ha en fast växelkurs, för de har också en stor exportindustri. Och det kan vi ju se nu då, att det har ju inte besannats. Samtidigt så tror jag det är ganska svårt också att säga, och vända på argumentet och säga, men vad är det som har gynnat Sverige? Så att de där argumenten, de hör man absolut, men det är inte liksom entydigt vad som är rätt och vad som är fel.
Det finns ju jämförelseproblem också. Finland har ju inte riktigt samma sorts ekonomi som vi. De hade en enormt dominerande Nokia som inte mådde så bra under en tid och sådär. Det finns jämförelseproblem som man hela tiden kan ta fram som ställer till det.
Och jag måste också säga, apropå de här argumenten, att jag tycker det är väldigt svårt att se att Sverige skulle ha en form av, alltså vi har ju en oberoende riksbank, men Riksbanken har ju i praktiken följt det Europeiska centralbanken gör senaste 10 åren. Så att liksom prata om någon form av självständighet här tycker jag är lite hyckleri. Och när det gäller här om att vi skulle få vara med och ta ansvar för vissa misskötta länders ekonomier, det får vi ju ändå i dagens EU. Alltså som vi såg hur den här återhämtningsfonden efter pandemin utformades, så är det ju inte bara eurozonen, länderna som är med och delar på bördan, utan även andra länder också. Och sista poängen där, nu pratar ju Ursula von der Leyen om att införa en sån här suveränitetsfond som också ska bygga på gemensam upplåning inom EU. Och där kommer också Sverige få med och pytsa in, liksom, även om vi är med i eurozonen eller inte. Så jag tycker att de här argumenten inte håller. Det som möjligen håller, det är ju det här om eurozonen kraschar på grund av de här uppbyggda obalanserna inom samarbetet. Men alltså, kraschar eurozonen, då kraschar ju hela EU-samarbetet.
Hur realistiskt är det att vi lämnar den svenska kronan och fullt ut omfamnar eurosamarbetet då, inklusive gå med i bankunionen? Finns det några alternativ mellan det och vad vi har idag, Henrik?
Ja, nu kommer möjligen mina kollegor att säga emot, men jag tror ju inte att det kommer ske, i alla fall inte i brådrasket. Och jag tror att det skulle kräva att man får en opinionsförändring här, att man börjar prata om det från politiskt håll. Och jag har svårt att se att det kommer ske faktiskt i närtid. Men osvuret är ju bäst, och det visar ju inte minst det här snabba NATO-inträdet. Och jag tycker resonemanget är intressant. Jag tycker verkligen att politikerna bör prata om det, och jag skulle också välkomna faktiskt en utredning, för saker och ting är ju mycket annorlunda idag jämfört med för 10 år sedan.
Då ska vi se om kollegorna håller med eller inte.
Nej, men jag håller med Henrik. Alltså, om man säger så här, bara det som har hänt det senaste året med NATO visar ju att det kan svänga väldigt snabbt i frågor som det tidigare har funnits ett ganska kompakt konsensus i. Och sen tror jag också att liksom, faktumet att man idag säger att nej, men det kommer nog ta lite tid, kan ju också ha att göra med att den här...
Just nu pågår vår stora season sale med fantastiska priser på möbler och inredning. Passa på att fynda till hemmets alla rum, inne som ute, senast den 6 maj. Gör dig redo för sommar. Välkommen till Mio.
Dagens vinnarprognos från Postkodlotteriet. Postnummer 65209, klart till halvklart och chans till vinst. 41101, avtagande dimma med vinstmöjlighet i sikte. Övriga 10 500 postnummer, soligt och möjlighet att vinna.
Oavsett när sommaren kommer till dig så kan du och dina grannar få dela på 48 miljoner i sommaryran. Ta chansen nu i maj på postkodlotteriet.se.
Åldersgräns 18 år. Kontakta stödlinjen om du eller någon anhörig spelar för mycket.
Debatten har varit död och begraven i 20 år. Vi har inte pratat så himla mycket om euron. Och nu plötsligt så hamnar vi i den här situationen att det på ganska kort tid har seglat upp den här debatten. Och sen det kommande året kan man också säga att för svensk del så blir Europafrågor lite mer aktuella än vad de annars brukar vara. Vi är ju ganska dåliga i Sverige på att prata om frågor som just nu drivs i EU så att säga. Men vi har ordförandeskapet den här våren. Om ett år är det val till Europaparlamentet. Så att det är ju egentligen en ganska perfekt tid nu att diskutera euron och andra sakfrågor som berör så att säga Europa och Sverige. Så att jag tror att det ska bli spännande att se vad som händer med den här debatten det kommande året.
Men det finns ju lite problem onekligen i partisverige. Därför tycker jag det är viktigt att näringslivet tar befälet och säger vad man önskar i den här frågan. Därför att det är ju lätt att tänka sig att det skulle kunna uppstå en spänning mellan regeringspartierna och Sverigedemokraterna. Sverigedemokraterna är ju då mot en euroanslutning. Där, när det gäller det partiet så får man ju komma ihåg att de ändrade sig väldigt snabbt när det gäller NATO. Och i många ekonomisk-politiska frågor generellt så har de ju justerat sin uppfattning. Det kanske finns en möjlighet, vad vet jag. Socialdemokraterna är ju splittrade nu som då. De var ju det 2003, även om Göran Persson och naturligtvis minns vi Anna Lind som tog ställning hårt för euron. Men det var en splittrad socialdemokrati och det fortsätter nog att vara på det sättet. Så att det måste nog till det här som jag tror att Henrik nämnde, en utredning eller någon typ av kommission eller vad heter det, ungefär som försvarsberedningen, att man sätter sig ner, ja, men hur ska vi lösa det här och se om man kan hitta en väg att gå framåt. Men om inte näringslivet säger vad man önskar, ja, då tror jag faktiskt inte någonting kommer att hända.
Nej, men jag håller helt med här och även Henriks pessimism om det här. Jag tror ju att jag tycker inte huvudsyftet egentligen är att vi ska gå med i euron. Jag tycker att det är sunt att vi har den här diskussionen och en sån här utredning som ni nämner nu. Då skulle man ju kunna titta på även på andra alternativ. Vad är det som gör att vi har hamnat i den här situationen med kronkursen? Är det så att Riksbanken behöver ett annat mandat? Behöver man liksom ta hänsyn till valutan på ett annat sätt framöver? Vi kanske ska diskutera om vi ska införa en sån här dansk lösning. Att vi peggar kronan mot euron. Du tittar du konstigt på mig Tobias, men det är faktiskt så att danskarna har en sån lösning. Som du vet.
I Danmark är det ju så att där i alla tider så har man vetat att 10 euro det är 4,5 kronor. Det är alltså 74 kronor. Det förändras inte. Den får avvika 2% tror jag. De tycker jag ju har hamnat i den sämsta av världar. Det vill säga de måste vidta åtgärder centralbanksmässigt så att säga för att hålla sig till den europeiska valutan. Men de är ju inte med i de här organen som bestämmer i Frankfurt på Europeiska centralbanken. Jag vet inte, jag kan inte bedöma om danskarna har begripit att detta är fallet. Men de har alltså röstat nej till valutaunionen men är ändå med i eurons växelkurs. Jag vet inte riktigt om det är det idealiska.
Tillägg, nej men det är ju väldigt intressant för man hör ofta den danska parallellen och det där är ju ingenting annat än en förklädd euro, den danska kronan. Och i Sverige hör man också, det tycker jag är intressant nu när man pratar om den svaga kronan så är det ju ofta att Riksbanken borde göra mer. Det känns som att man medvetet glömmer vad Riksbanken har för mål. Och den svenska Riksbanken har ett inflationsmål, det har man inte i Danmark utan där har man ett valutakursmål. Och då är det räntan som används i Danmark för att justera valutakursen. Och i Sverige gör vi det för inflationen. Sen så kan man ju naturligtvis tycka att den svenska kronan borde ha stärkts när Riksbanken har höjt sin ränta som de har gjort på väldigt kort tid och med väldigt mycket. Så borde det i alla fall teorin stärka kronan, men det gör det inte. Och det gör det inte för att placerarna känner nog till stor del att den svenska kronan är en liten valuta. Det är en tillgång som jag i den här osäkra världen inte vill hålla. Och så väljer man dollar eller eurotillgångar istället.
Vi har berört näringslivets tankar kring euron, men hur ser den politiska viljan ut, Ellen?
Nej, men den är väl lite oklar faktiskt. Om man, om man skulle tolka partierna så som man gjorde precis för 20 år sedan, vilket jag egentligen tycker att man inte borde, eftersom att partier kan uppdatera sina linjer. Men om allting hade sett likadant ut idag som det gjorde då, så skulle det ju faktiskt funnits åtminstone en parlamentarisk majoritet för euron, eftersom att alla partier som idag utgör regeringen, Moderaterna, Kristdemokraterna och Liberalerna, var för då. Det var även Socialdemokraterna. Men bara den senaste tiden så har det ju varit åtminstone några moderata profiler ute och uttalat sig om detta. Svantesson var ju i DI lite skeptisk bara häromdagen. Hon sa att det inte ligger på bordet just nu. Anders Borg var också ute och han avfärdade också frågan. Jag tyckte ändå det var inte helt solidt när han gjorde det. Han sa att kronan egentligen borde vara starkare än vad den är, och att man har funderat i 30 år på varför den inte är det. Det tycker inte jag är ett bra argument, för bevisligen funkar det inte. Men utöver det så har det varit många från politiskt håll som har varit lite avvaktande. Och sen så har vi då ett parti som inte fanns för 20 år sedan, eller som inte var inne i riksdagen. Och det var ju Sverigedemokraterna, som jag är stora idag, och som däremot är väldigt tydliga i att deras position idag är att de är emot. Så att, ja, det är lite osäkert var de andra står.
Opinionsläget då, Tobias, hur skulle en folkomröstning falla ut om vi gjorde den imorgon?
Ja, då skulle det bli ett solklart nej. Men jag tror ju inte att det funkar så. Till att börja med, så om vi skulle ha en folkomröstning, då uppstår ju en kampanj, och då förändras ju så att säga ställningstaganden radikalt. Det vet vi ju. Det är intressant att om man tittar på den här kurvan som SCB, jag mäter ju detta varje halvår. Och det är ju klar övervikt för nej till en euroanslutning. Men de här kurvorna var faktiskt inverterade under ett halvår 2009 när valutan var så svag senast. Jag kan inte riktigt bedöma om det beror på att man hade folkomröstningen i färskt minne och att folk var mer medvetna om detta då. Men det visar ju att den här valutakursen kan påverka, den svaga kronan kan påverka vad människor tycker om det här.
Borde vi folkomrösta i en sån här komplex fråga då? Jag tänker på NATO-debatten till exempel, där man ju inte gick till en folkomröstning, Frida.
Jag tycker inte man borde folkomrösta. Jag tycker att ansluta oss till NATO är en större förändring för Sverige än att införa euron. Så jag tycker att vi implicit redan har röstat för att vi ska gå med i eurozonen, i och med att vi är med i EU och att vi inte har ett undantag. Så att jag tycker att det här också är en så pass komplex fråga att det här inte borde vara upp till svenska folket, utan det här är en fråga som experter och politiker borde avgöra.
Men då måste i så fall, om politiker tar ansvar för att ta den diskussionen, för det ställer ju naturligtvis till det att vi hade en folkomröstning. Och det är lätt att tänka sig att det skulle, på nej-sidan skulle uppstå en motrörelse, att vi har ju haft en folkomröstning som faktiskt sa nej. Hur kan vi då gå den andra vägen utan att ha en ny folkomröstning? Så det ställer starka krav på ledarskap.
Jag tycker också det finns ett problem, om man säger så, i folkomröstningar. Och det är precis det som du är inne på, Tobias. Alltså det blir väldigt lätt att, så att säga, hänvisa tillbaka till det. Som att det skulle gälla liksom under en väldigt lång tid framöver. Men frågor förändras. Jag tycker att kärnkraftsfrågan är ett väldigt bra exempel. Där vi ju hade en folkomröstning där alla alternativ var avveckling. Och nu så är det liksom en majoritet som vi bygger ut det. Så att saker och ting förändras i samhället. Och det behöver vi också...
Och då är det, i dagens kärnkraftsdebatt, så kan inte jag se att det är någon som egentligen hänvisar till den här folkomröstningen längre och säger, men vi har ju redan röstat. Utan nu diskuterar man sakfrågan i sig, och det tycker jag är ju lite fräscht. Men det är klart att det är 23 års mellanskillnad mellan kärnkraftsfolkomröstningen och euroomröstningen.
Men det händer så himla mycket just nu att jag tror att, så här, om man bara kollar just nu i den politiska debatten, så är det egentligen, jag har inte hört någon som hänvisar tillbaka till euroomröstningen, utan alla är ganska tysta. Och jag tror att det är för att vi har hamnat i ett annat läge, precis som man har gjort i energifrågan. Även om de är, så att säga, ändå ganska olika. Men annars så håller jag helt med Frida om att jag tycker egentligen inte att det här nödvändigtvis är en fråga som man behöver gå till folket med. Vi har en representativ demokrati av skäl, så att säga. Och vi lägger vår tilltro till politiker för att de ska fatta bra beslut. Och det här är en komplex fråga.
Tack Ellen, Tobias, Henrik och Frida. Ledarpodden är tillbaka nästa vecka. Till dess kan ni lyssna på DIs andra poddar som Analyspodden, Makropodden och DI Digitals podd. Ansvarig utgivare är Peter Fällman. Tack och hej!
Synoptik här. Visste du att solens UV-strålar kan vara skadliga och åldra dina ögon i förtid? Kom in till oss så hjälper vi dig att hitta rätt solglasögon som skyddar dina ögon. Välkommen till Synoptik.
CSRD. Ännu en förkortning som väcker känslor hos företagare. Men lugn, våra rådgivare här på PwC har koll på det som din verksamhet berörs av. Från hållbarhetslösningar och nya regelverk till affärsutveckling och ansvarsfulla AI-strategier. Välkommen till PwC.